Ja, här sitter Jim Lagerlöf, men även Linus Forsberg.
Det gör vi.
Vi är på plats. Sommaren går mot sitt slut. Vi är tillbaka i Uppsala. Du har varit borta.
Men vi har ju inte bara varit borta i sommar, utan vi har ju varit borta från poddvärlden i lite mer än ett halvår. Eller i alla fall från den här podden. Du har ju poddat på annat
Ja,
håll.
precis. Men det stämmer att vi har haft ett långt uppehåll.
Ja.
För de som minns det så hade vi ju en podd. För, ja, det är väl ett halvår sedan. Det var, vi slutade väl
Inför
kring
jul
jul där, ja.
Ja, precis.
Och nu är vi tillbaka.
Det är
Och det är din förtjänst, skulle jag säga, Linus. Det är ju du som har tvingat mig tillbaka i det här konceptet då. Lillhelgsmål.
Jo,
Som vi
precis.
kallar det. Det heter ju lillhelgsmål. Helgsmål är ju den här stunden precis, vad kan man säga, innan helgen börjar. Många på landet i alla fall så är det väl vanligt att man fortfarande har helgsmålsringning. Och på radio finns det ju helgsmålsgudstjänst och sådär.
Ja, SVT har ju fortfarande.
Ja, de har kanske också det på TV där, ja.
Och vissa. Nej, precis.
Det är inget som jag har följt, men jag tycker att det är ett väldigt vackert ord, helgsmål. Och jag själv, jag kan väl vara ärlig, att jag uppskattar, du vet, den här klockringningen som är någonstans klockan 18 på lördagar. Att man vet att nu drar helgen igång. Det känns också lite, du vet, gammaltestamentligt med sabbaten, att man tänder sabbatsljuset där på klockan 18 och sådär. Tror jag i alla fall att de gör.
Ja, men verkligen. Ja, nej, men det är härligt att vara tillbaka.
Ja, men exakt.
Jag vet att vi har fått några nya lyssnare under tiden vi var borta, och
Det stämmer.
De blev inspirerade och frågade om vi kommer komma tillbaka, så det var en av anledningarna. Du brukar ju ganska ofta inleda med hjärtinnerligt välkomna.
Ja, idag jag känner mig väldigt ringrostig.
Ja.
Jag vet inte. Jag tror att det kommer ge sig när vi kommer igång lite grann, men jag lyssnade på ett gammalt avsnitt för att få lite så här, hur brukar vi göra, hur brukar jag låta? Och då minns jag att jag lät så väldigt, väldigt glad.
Ja.
Och då kände jag, är jag så glad? Jag kan säga, om du har haft en sån, jag vet inte om hur härlig din sommar har varit, men du återgav den i alla fall som att det hade varit mycket roligt.
Ja, men det har det varit.
Ja. Och då har jag haft en ganska tuff och jobbig sommar. Och det är helt normalt, så att säga.
Okej.
Det är normalt. Det är ingen fara. Men jag tror att det är som det där, vet, någon säger, jag har det lite jobbigt just nu. Och då svarar någon, ja, men är det så farligt då? Nej, det är det inte. Men ibland är livet lite jobbigt. Och det kan ju vara det när man känner sig så trött. Och det har ju mycket att göra med småbarns, inte mina småbarnsår, men mina barns småbarnsår, det genererar en trötthet i den äldre generationen. Jag brukar säga det till mina barn nu, att jag är inte så ung längre, och jag börjar bli en gammal gubbe. Samtidigt på mitt arbete som jag var tillbaka på nu då, så tycker alla att jag är så ung och så framåt och så på gång. Ja, det där är en liksom balansgång mellan livets olika delar.
Ja, precis. Ja, men det är relativt. Det jag ska säga i alla fall då, att du brukar säga hjärtinnerligt. Och jag började lyssna på Fråga Anders och Måns.
Ja, du har gjort det. Ja.
Och de inledde också. Och det fick mig också att inse att jag saknade de här samtalen.
Ja, men det har jättemycket, tycker jag, våra samtal. Både på det personliga planet. Jag vet inte hur många andra som har fått ut så mycket av det, men jag har fått ut mycket av det.
Ja, men jag vet att några har haft hjälp inför predik och förberedelser.
Är det sant?
Ja, det är några som har hört av sig.
Gud välsigne dem. Verkligen. Och deras predikningar då. Hoppas att det jag skulle vilja. Ja, grattis till oss för det. Men jag tänkte på det att jag kände det också så här, okej, man ska ta upp det igen, man ska börja om från med nya tag. Och därför så ska vi göra den här säsongen, den ska handla om Markus evangeliet.
Precis.
Är det ditt favoritevangelium, Linus? Om du ska vara ärlig.
Det är inte mitt favoritevangelium, men det har vuxit på mig. När jag började studera teologi, då hade jag satt det längst ner bland evangelierna.
Ja, det är intressant. Jag tror att många tänker så.
Men jag har fått jobba mycket med Markus under... Jag skulle säga att Markus är nog det evangeliet jag har fått studera mest under min studietid av evangelierna. Och det har gjort att det också har vuxit. Men jag skulle säga att Johannes sätter jag fortfarande som favoritevangelium.
Ja, jag tror mitt favoritevangelium är Lukas evangeliet kanske. Men det är också Matteus och Johannes tycker jag väldigt mycket om. Jag håller med dig om att man...
Det tycker de aldrig utan Markus.
Ja, för jag tror, och det tror jag också är lite bibliskt. För både Matteus och Lukas går ju in och typ rättar ju Markus. De förhåller sig till Markus-texten kan man uppfatta det som.
Mm.
Men man, de liksom lägger till och förbättrar och förfinar texten lite. För Markus är en väldigt råbarkad och ja, men, kortfattad text.
Mm.
Och jag undrar, jag vet inte, Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift i Svenska kyrkan.
Ja.
Det här kanske jag har sagt tidigare. Han berättade om den här hypotesen med kristologin i Bibeln. Att i Markus så är det väldigt lite kristologi.
Mm.
Alltså Jesus är väldigt mycket människa, väldigt lite Kristus. Medan i Johannes evangeliet är han väldigt lite människa, väldigt mycket Kristus.
Jo, precis.
Och jag har liksom ägnat sen jag hörde det, har jag ägnat mitt liv åt att motbevisa den tesen. Eller, men, nej då, det har jag inte gjort. Men jag håller inte med om det. Och det tror jag den här poddsäsongen kan visa för oss. Att det finns mycket i Markus evangeliet som verkligen visar oss väldigt tydligt att han är Messias, han är Kristus, han är Gud.
Mm.
Inte minst i det här kortfattade.
Nej, men precis.
Det kan vi snart återkomma till kanske.
Ja, och då är ju frågan, ett evangelium är ju ändå ganska långt, även Markus som vi var inne på.
Mm.
Det kortaste brukar vi säga att man kan hinna läsa Markus på en timme ungefär.
Mm.
Men hur ska vi ta oss an Markus evangeliet, Jim?
Men det vet ju du, det pratade vi om innan vi började spela in det.
Jo, men för den som lyssnar.
Ja, nej men... ja. Nej, jag skojar lite. Då tror jag att vi kommer göra så här att vi läser ett kapitel per avsnitt.
Ja.
Och inte hela kapitlet. För vem orkar det? Det kan de ju läsa själva, tänker jag.
Mm.
Utan vi tar lite grann, vi tar fasta på det som Jesus säger i varje kapitel.
Mm.
Så vi tänker så här, den av oss som har varit liksom föredragande, den återberättar lite snabbt. Och sen, vad har den personen fastnat för? Och så samtalar vi. Och sen den gamla vanliga lillhelgsmålsfrågan. Hur ska du leva det här i veckan som kommer?
Mm.
Lite så då? Ska vi göra så?
Låter som ett perfekt upplägg.
Mm. Det är det vi kommer överens om.
Ja, men då tänker vi, låter väl klockorna ringa in för en ny säsong av lillhelgsmål.
Sådär ja!
Jag gillar ljudet av klockor.
Ja, det gör jag med, verkligen. Och det finns så många olika typer av klockor, tänker jag på nu. Många vackra klockor.
Verkligen.
I våra kyrkor. Inte minst i Svenska kyrkan. Ni har ju alla fina kyrkor här i Sverige. Så det är väl där de vackraste klockorna finns då.
Ja.
Men ute i världen finns det också några fina katolska kyrkor. Om man tänker rent estetiskt alltså. Men då ska vi börja kapitel 1 här då. Och det är lite kul, Markus börjar ju då med att tala om att här börjar glädjebudet om Jesus Kristus.
Mm.
Och det beror på lite hur man ser det, va? Ja, evangeliet, hans evangelium börjar där. Men Jesu liv har ju redan pågått i 30 år när vi kommer in i Markus evangeliet. För han börjar nämligen att berätta vid dopet, Jesu dop, det är det första han börja prata om. Och då har ju det som man kan, det på ett sätt är väldigt intressant, både Matteus, Lukas, Johannes, de har ju lite grann en prolog till liksom Jesu offentliga verksamhet. Och mest får vi ju i Lukas, men på olika sätt också i Matteus och Johannes. Men vi får ingenting av Jesu barndom eller liksom någon typ av teologisk utläggning eller någonting alls i Markus, utan vi går direkt in på att Jesus börjar. Han blir döpt och han går runt och han undervisar. Och så säger han det här kända, tiden är inne. Mm. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet eller tro på evangeliet. Och det där som jag tänkte fastna vid lite grann. Återkommer till just det där ordet. För att det är liksom portal. Ett portalcitat av Jesus.
Mm.
En väldigt intressant rubrik. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Så vi kommer tillbaka till det. Men bara lite snabbt då, så kan jag informera om att det som första kapitlet handlar om, det är att Jesus döps. Han börjar predika. Han kallar lärjungarna. Han ska göra dem till människofiskare. Det har vi hört förut. Mm. De är fiskare, men nu ska de bli människofiskare. Och sen börjar det genast med att vi får höra om två helanden. Två mirakel kan man säga, där Jesus på ett mirakulöst sätt helar två personer. Och hur han säger, bli ren och sådana saker till dem. Eller han vill att gå och visa upp dig för prästen. Så han går liksom direkt igång med att kalla lärjungar, bygga församling om man säger så då. Mm. Och sen in action, liksom gudsrikets tecken på gudsriket. Alltså att här blir människor friska, här blir människor upprättade, helade. Det kan man ju tänka många olika saker om, men man kan också, man får lov att tänka att det handlar om både fysiskt och psykiskt helande. Mm. Särskilt om man vill koppla ihop det med den här, det som Jesus säger i början. Omvänd er, Guds rike är nära. Omvändelse, skulle man kunna se på det lite grann som att bli frisk? Vad tänker du när jag säger så?
Nej, men jag skulle nog säga att det finns en poäng i det. Det är ju, jag menar, om tanken som vi många teologer kristna delar, det är ju att det finns ju något trasigt i mänskligheten genom syndafallet. Det finns något trasigt i vårt förhållande till Gud, i vårt förhållande till varandra.
Mm.
Men när vi omvänder oss och då verkligen gör det med hela vårt väsen, då återkommer ju på flera ställen hela hjärta, hela din själ, hela din kraft.
Ja,
lite olika översättningar av det. Att när det verkligen, så att säga, sker med hela vårt jag, att vi låter det här få konsekvenser för hur vi lever vårt liv, hur vi bemöter vår nästa, då börjar ju det här fallna repareras. Och man skulle då också kunna säga att det är en form av läkning för att vi blir mer som vi är tänkta att vara.
Att jag kan uppskatta, man kan såklart ha olika bilder. Man kan tänka på kyrkan som en domstol där människor blir frikända. Man kan tänka på det som någon typ av, vad kan man säga, en plats där, ett fältläger där människor förbereder sig för andlig strid. Att gå ut och kämpa mot det onda. Man kan tänka att det är en liksom bönekammare. Och man kan tänka på den här bilden av sjukhuset. Liksom, här blir sår läkta. Och ibland så, jag menar, man kan ta det för långt ibland, synen på syndafallet. Att man liksom nästan tänker syndafallet som någonting som smittar. Eller vi liksom föds sjuka. Och det är både och det där. Det är ju inte synden är ingen genetisk sjukdom eller så. Eller något som... Men det är ändå någonting som redan från dag ett verkligen påverkar oss och som vi behöver förhålla oss till. Att vi föds in eller blir till i en skadad och trasig värld som genast influerar även oss, va? Och då, det är det här, många av bilderna som Jesus ger på många ställen handlar om att liksom, man behöver tvätta sig eller man behöver... Ja, när det handlar om att hela sjuka, då är det ju en väldigt fysisk process. Att man, en person som är sjuk eller skadad eller besatt på något sätt, blir av med det där onda. Och det går ofta går det ju väldigt snabbt i evangelierna. Det går ju från en sekund till en annan att någon blir botad. Men så tycker jag inte att det är riktigt med omvändelse. Det tar ju tid.
Jag tänker att det kan ju gå snabbt i... Och det var därför jag vill betona det som verkligen sker med hela väsendet. Jag tänker att det kan eventuellt gå snabbt i att man bestämmer sig att nu vill jag gå in på den här vägen.
Mm.
Det kan ju ske. För vi säger det också en lång process. För andra kan det ske. Så.
Ja, början kan ju vara en sån här grej som blir väldigt liksom blixt från en klar himmel. Ja, det kan det ju vara.
Ja, men sen håller jag med dig om att verkligen, så att säga, låta det påverka sitt väsen. Att kanske ompröva en del som man tidigare har tänkt att det här är naturligt. Eller ibland kanske också... gå emot det som blir den naturliga instinkten.
Ja, det tror jag med.
Det tar ju verkligen tid att få in det.
Absolut, och det var intressant att du sa att det handlar om tankar på ett sätt. För att det här med omvändelse, om man ska vara lite grekisk av sig, så pratar ju Jesus om att göra en sinnesförändring. Eller liksom börja tänka på ett annorlunda sätt nu.
Mm.
Så omvändelsen, Gud vill, eller Jesus inbjuder oss till att se saker på ett annat sätt.
Mm.
Och det har jag tänkt på när det gäller syndafallet, hur det beskrivs i första Mosebok där, att Adam och Eva, när de då har ätit av frukten, så upptäcker de saker och ting. Det är inte säkert att hela tillvaron förändras, utan men deras attityd, deras inställning, deras sätt att tänka verkar vara förändrat, för de upptäcker till exempel att de är nakna och de börjar blygas inför varandra. Och det där, hur vi liksom går bort från det naturliga. Det tycker jag, för mig är det en väldigt tydlig bild av synden, hur vi vänder oss bort från vår sanna natur eller det som är de vi är skapade att vara, va? Att vi går bort från det och liksom att det ska läka. Jag tänker mycket på hur fysiska sår läker, om vi tänker icke sådana sår som inte läker på ett mirakulöst sätt, det vill säga de flesta sår då, att det tar lång tid och man får ett R.
Jo, precis.
Man går omkring med ett R.
Ja, precis. Det tar ju lång tid att det blir helt läkt. Kroppen börjar ju läka det ganska snabbt. Ja, det är just därför vi får de här ärren, först de här vävnaderna. Att just kroppen prioriterar inte att lägga dem rätt, utan bara liksom att täppa för.
Ja.
Och sen så efter ett tag, då byts de ut och hamnar rätt. Så att det är ju både en snabb och långsam process med läkningen. Och det är det jag tänker att
det sen
också kan vara.
Ja, men det tror jag det. Och sen, det är också intressant det här med att man... Vill du bli ren eller vill du göra mig frisk i Markus, så fråga om du kan göra mig frisk, Jesus, så gör det. Och då säger han, jag kan bli ren. Och det där, han kan det. En gång när jag var och biktade mig, och nu kan jag lämna min bikt därhän kanske, men jag kommer ihåg vad prästen sa. Han sa så här, tror du att Gud svarar när du ber? Och det är intressant. Så han sa så här, vi behöver, om vi ber Gud om förlåtelse, då måste vi måste väl också tro att han svarar. Det är liksom inte en ensidig sak. Om vi säger till Gud, om du vill att jag ska bli frisk, så gör mig frisk. Om du vill hela mig från syndens smitta då, om man säger så. Det som är mina irrgångar i mitt eget liv. Ja, det vill jag. Det är liksom så glasklart, jag vill det, säger Jesus. Men det kan ju ibland vara så med min inställning till Guds vilja, att det är där skon klämmer. Litar jag på att han vill mig väl, att han vill leda mig? För ibland är ju läkedomsprocessen smärtsam. Det kan ju, kanske man behöver ta en viss medicin som kan vara äcklig, eller det kan vara en jobbig process att bli helad, så att säga.
Ja, precis.
Ja, och då behöver jag lita på att Gud vill. Han leder mig genom det här för att han vill rädda mig, va?
Ja, men jag tror att det där är viktigt. Jag tror att det finns så mycket vi kan... Jag tänker att det är en så bra bild här att just prata om hur det är med liksom den fysiska läkningen. För jag tänker att det finns så mycket där. Som du säger, det kan ibland vara medicin, annat. Men ibland kan det ju också vara att, om jag bara går till mig själv, att så här, nu förra hösten så opererade jag min axel.
Just det.
Den operationen innebar också att jag nu under en tid och fortfarande delvis blev mycket svagare i axeln.
Ja.
För att liksom... Jag behövde först vid axeln, då försvann massa muskelstyrka. Och sedan rehabilitering. Jag tänker att ibland kan det också vara så, när vi verkligen vill omvända oss, att till en början så känner vi kanske inte att det här blev bättre. Vi vet att det är det, men man kanske känner, jag möter fortfarande motgångar, eller jag kanske möter större motgångar. Även omvändelsen får vara som en rehabiliteringsperiod. Att vi vet att ibland kan det först gå ner, men det är inte det som sker precis nu dagen efter operationen, eller det som sker dagen efter omvändelsen, som spelar roll. Utan det är sen när vi så att säga tagit oss igenom det här, när vi har gått den här vägen. Och det är där det blir så viktigt att du vinner på, att under hela den vägen lita på det här. Att liksom under hela sin rehabilitering lita på att det här kommer bli bättre. Om jag gör det jag ska, om jag ska ta mina mediciner, om det är det, eller om jag gör min sjukgymnastik, då kommer det bli bättre. Och vi omvänder sen, om jag fortsätter hålla fast vid Guds bud, om jag fortsätter lita på att Gud vill mig väl, även om jag inte märker av att det här är det bästa nu, så kommer det vara det bästa sen, om jag håller fast vid det här.
Och då, precis, nu när du sa det, så jag tänkte på den här bilden, du vet, ikonen med Jesus som har ett får över axlarna, ett lamm, ett får. Och ibland så har ju fåret ett ben som är brutet. Därför att liksom knepet var, om ett får smyter iväg, då ska herden, när han finner fåret, knäcka ett ben, bryta ett ben på det. Det låter ju brutalt, otrevligt. Men det gör att fåret, lammet, under en period tyr sig, för den kan ju inte gå själv. Så den kommer ty sig nära herden, och då växer deras relation genom det här, ja, det är ju hemskt, men hur medan såret får läka, så växer vänskapen dem emellan. Och det där återspeglas på vissa bilder av Jesus med fåret. Att liksom genom våra sår så kan vi komma närmare honom som är läkaren. Om vi vågar vara liksom öppna och ärliga med att vi har sår. Ibland är det ju det som är problemet. Att vi vågar inte erkänna att vi behöver läka eller helas eller bli annorlunda. Och det som skulle vara min uppmuntran då eller uppmaning den här veckan som kommer, det är liksom det som sker, för det händer ju massor av saker på en vecka.
Mm.
Vad i det som kommer dig till mötes kan vara dig till läkemedel? Vad är det för mediciner som Gud skickar i din väg? Det tänkte jag på är en bra meditationsfråga för veckan som kommer. Vad är det för medicin som Gud skickar till dig för att läka just dina sår?
Mm.
Det tänker jag på. Då tänker jag inte bild, då menar jag ju bildligt, så ja. Jag tänker ju inte på att man behöver gå till ett apotek med sin recept. Jaha du Linus, det här var första avsnittet av säsong 4 av Lillhelgsmål.
Precis, 69 avsnittet totalt. Vi har suttit och pratat många gånger.
Det har vi gjort.
Och fler.
Kommer bli fler.
Jo, fler gånger hoppas vi att det ska bli. Det är ju ett antal kapitel i Markus.
16 stycken.
Mm.
Och om ni lyssnar nästa vecka, då... Jag vet ju inte alls vad du kommer prata om då.
Nej.
Men det får ni höra om ni vecka. Håller ut i bön. För Linus och mig. Och för den här podden. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, det är jättefint.
Ja, detsamma. Hej då.